Han övertygade världskända skribenter och författare att medverka i hans egen kulturtidskrift Nya upplagan, utgiven i bostadsorten Ystad och distribuerad av honom själv. Nya upplagan finns inte längre, men han är också en hejare på att berätta sin egen och sin österländska hembygdshistoria på lokal dialekt, både i tryck som pappersböcker och inläst i ljudboksform. Se där några olika sidor av månadens ansikte som sitter på kulturpersonligheten Lars Yngve. Vi möter honom en afton i Vellinge, då Lars Yngve och hans lite mer dialekttalande och dialektskrivande alter ego, Nils Ude, lockat stora skaror till biblioteket. Och alla han hinner med hälsas personligen välkomna när de anländer.
Goddag, Lars, välkommen.
Tack så mycket, Martin.
Välkomna. Hej, välkomna. Jag brukar alltid, precis som Hasse och Tage, det är ju liksom sådana hjältar, va? Men alltid när de hade föreställningar och så, när de gjorde någonting så stod de och tog folk i händerna. Det är ett sånt enkelt, vanligt liksom hyfs. Välkomna in och ta en kaffe och kaga. Hej, Lars. Hej. Välkomna. Man är inte van vid det, men alltså, från där jag är uppfödd liksom på landet och där, när man möter någon så hälsar man liksom, och träffar man någon nu på grusavajen när man möter någon så hälsar man liksom. Alltså det är ju inget konstigt med det. Vi ska säga här, så får vi ha varsin kopp kaffe, du ska också ha kaffe.
Nej, jag kommer inte att sova om jag ska ha kaffe.
Kommer du inte att sova när du har druckit kaffe? Jag är precis tvärtom, jag kan inte dricka kaffe när jag sover. Jag sitter där hemma, när jag sitter och skriver så dricker jag liksom kaffe konstant. Mina föräldrar, de drack mycket kaffe också. Hej!
Hej!
Välkomna!
Hej!
Hej! Välkomna!
Då är det dags! Lars Yngve!
Hör ni?
Ja!
Hör ni röster? Där får ni gå till doktorn. Det är rätt så roligt att vara här. Se så många nytvättade, trevliga, välkammade människor. Ja, vill ni ska läsa lite av böcker? Så ni får höra lite ordentligt. Jag tänkte så här att det här bygger lite grann på en sann historia. Att jag skulle gå ner och köpa biljett på tågstationen. Har ni gjort det på sista? Det går inte. Man kan alltså inte köpa ett tågbiljett på tågstationen. Alltså det känns, ibland känns det precis som att jag kommer från en annan planet. Alltså i min värld så köper man tågbiljett på tågstationen. Det gjorde man ju förr, men det gör man inte nu längre. Det var jättekonstigt. Så att, det var därför jag tänkte att det här är en historia som är perfekt för Nils Ude. Eftersom jag inte vågade flyga så tog jag tåget upp. Men jag höll inte på att komma dit ens. Alltihopa var brant tusingavis. Eftersom jag inte vågade flyga så tog jag tåget upp. Men jag höll inte på att komma dit ens. Alltihopa var brant tusingavis.
Jag tar och avbryter Lars Yngves uppläsning lite grann här. Det här sista kräver kanske en förklaring. Först så hörde vi Lars Yngve läsa högt på scenen ur sin bok Halleda, eller Halleda som någon stackars okunnig kallat den. Och den boken har han alltså knackat ner på österländsk skånska, på ett skriftspråk som inte finns, men där han skriver ner hur talspråket låter. Säger man piva och inte pipa så står det också piva. Och så har han alltså läst in sina egna texter i form av en ljudbok på CD som heter Nils Ude CD, S-E-D-E. Och den återvänder vi till nu.
Så här var det. Jag tog ut pengar och gick ner till stationen för att köpa biljett. Goddag, sa jag och Arthur och bockade mig för biljettförsäljaren. Jag ska åka till Stockholm Hovstaden och vill ha en biljett, sa jag. Mundi, sa han, och virra på huvud. Och sen sa han, det kan du inte köpa här. Alltså ungdomar pratar ju inte på detta viset längre. Det har hänt någonting med dialekterna, va? Och därför så tycker jag det är kul att bevara det helt enkelt.
Men när du skriver på dialekt, hur gör du rent konkret? Ljudar du för dig själv och tänker så här skrivs det? För att så har man ju aldrig skrivit som när du gör det.
Nej, den första boken var lite lurig för att då hade jag ju liksom inte någonting att tillgå direkt. För att jag skriver ju exakt som morfar pratade. Och det är ju ganska, eller det var väldigt svårt innan jag hade kommit in i det, va?
När det var bandy på tv så kunde han inte säga bullnet som bilden var så dölig. Morfar sa, och gly på bandy på tv, det är Lea Tosa som har hört ballett på radiolen.
För att det finns ju liksom inte något rättstavningsprogram eller något annat att tillgå. Det är klart att man kan ju, alltså folk har ju skrivit på bygdemål i många år, va? Men det här är liksom, detta är direkt som från Löderup, Hagestad 27. Så snackar man där ute när jag var liten och jag växte upp med detta. Så, det, så att jag har liksom själv lagt in de här A, O och U liksom för att, så att det låter som i min tankegång. Va?
Och här morgonen sade upp så sade morfar som vanligt i sina pissetofflor vid köksbord och knabbade pivan i ryggefärd. Du hörde på nyheterna. Det gjorde den här morgonen. Pivan var så gammal och gymbägad att den inte kunde präga ner mer än ett litet tobaksdrag i pivan åt gången.
Det är många från trakten va, som tittar vad där står så förstår de inte, så läser de det högt för sig själva. När man väl har kommit in i det, man måste liksom få över den tröskeln så blir det lättare. Men det roliga är ju då att i dessa tider då allting ska vara snabbt, lätt, konsumeras omedelbart och ingen har tid till någonting längre, så kommer här alltså böcker som man måste sätta sig ner och tänka och läsa högt för sig själv och läsa två gånger och förstå liksom, och sen när man har gjort det så måste man förstå humor, så att det är liksom många koder som måste knäckas, va? Och det är ju väldigt glädjande att en sån, om man nu får uttrycka det, som en okommersiell sak, som en bok på gammalskånska, att det uppmärksammas och uppskattas och köpes och läses. Det är ju inget bokförlag som skulle överhuvudtaget kunna fundera på att ge ut. Va?
Men nu gjorde du det själv på det förlag du har tillsammans med din fru, men det måste ju också vara så att försäljningen går därför att du är du, för att man skulle ju kunna tänka sig att någon skrev ner några historier på vilket bygdemål det bara månde och gav ut och sen blev det liggande i något arkiv.
Jo, men det roliga är ju det, va, att jag har ju många olika roller, va, men jag är ju ändå samma person. Alltså, om jag är i Stockholm så jag pratar ju liksom, nu tycker de ju det är exotiskt att jag pratar på dialekt så, va, men många förställer sig upp i olika roller och i olika situationer. Men jag liksom förstår inte varför det skulle vara fult liksom att prata på dialekt. Det är folk som har sagt till mig att de tycker det är så skönt det har gjort här, för då behöver de inte skämmas för sin dialekt. Och då kan jag känna att samtidigt som jag tycker det är väldigt bra, så tycker jag det är hemskt att det finns folk som skäms för sin dialekt. Att de tycker det är liksom... Det accepterar jag inte att man gör faktiskt. Det är ju lika dumt som att förväxla intelligens med utbildning. Det finns ju folk som är extremt intelligenta som inte har gått så många år i skolan. Va? Sen finns det ju folk som har gått många år i skolan och lärt sig en massa saker som är fullständigt dumma ändå. Alltså det förstår jag. Det finns liksom väldiga variationer av allting. Så man kan inte aldrig dra allting över en kam. Liksom. Det går inte.
Men du blev känd rejält med den kulturtidning du gav ut, Nya upplagan. Och den var ju sannoliken inte på något bygdemål.
Nej, men det är ju också så att jag tänker återigen det där att det ena behöver inte utesluta det andra. Bara för att man sitter ute på landsbygden så innebär det ju inte att man inte är intresserad av resten av världen.
Jag vet inte om ni känner till, men jag gav ut en tidning tidigare som heter Nya upplagan. Har ni hört talas om denna? Det var ju en tidning som jag och min fru startade i Ystad. Maj 2006. Och det var en kultur- och nyhetstidning. Jag tänkte att vi ska göra en tidning här ute på landsbygden som matchar andra tidningar som kommer från storstäderna. För att allting kommer från storstäderna. Vi måste vara rädda om de oberoende rösterna som finns. Och när det då kommer en liten tidning från landsbygden som till och med efterfrågas så att vi kommer ut i Stockholm med 10 000 ex varje månad på grund av vårt innehåll. Vi har ett innehåll, vi har Jocko Åhno skriver i Nya upplagan. Bono är från YouTube, till och med Aung San Suu Kyi Ni vet, Burmas frihetskämp skriver i en tidning som kommer från landsbygden. Och författarna, de står i spön. Alltså de tyngsta författarna. Vet ni vad de säger till mig ändå på Statens kulturråd, trots detta? De säger att de har bedömt att tidningen håller inte tillräckligt hög kvalitet för att bli beviljad stöd. Men du vet, sista gången jag ringde upp, då blev jag så rosenrasande. När jag uttalar följande ord, då är det kokta fläsket stekt, som man brukar säga. Jag sa, du skulle skämmas. Det var det värsta. För när jag var liten så sa min mormor det. När jag hade gjort något dumt, vilket hände faktiskt, jag kan inte tro, men det gjorde det. Så sa min mormor, du skulle skämmas. Och när hon sa det, va, så gjorde det, det tog det riktigt hårt.
Va. Jag riktar mig ju inte till någon speciell. Alltså, det är som på tv, de frågar mig så här, vilken är din målgrupp? Så sa jag ju, ja, i första hand så vänder jag mig till människor. Men vi utesluter naturligtvis inte andra livsformer.
Bland de som medverkat i Lars Yngves numera nedlagda tidskrift Nya upplagan finns den norske författaren Karl Ove Knausgård som bor i Skåne sedan många år. Honom försökte Lars Yngve få tag i via Knausgårds förlag, men se det gick inte. Fast när han istället råkade stöta på Knausgård, då var det inga problem. Fast hur gör man om man vill ha med superkändisar som konstnären Yoko Ono eller debattören och språkforskaren Noam Chomsky? Hur snubblar man över dem?
Jag tänker aldrig som så att detta kommer aldrig att gå. Utan när jag sätter mig för någonting, när jag får en idé, så tänker jag så här istället att hur i hela fridens namn ska jag lösa detta? Precis som i fallet till exempel med Chomsky så gick jag där hemma en dag och så funderade jag på det, tänkte jag att vi måste ha den tyngsta samhällsdebattören i tidningen. Och så, det är olika för olika människor, men för mig är det Chomsky. Han skriver inte saker utan att han har belägg för vad han skriver. Pladdra och skriva och tycka och tänka, det kan vem som helst göra, men ha belägg för vad man faktiskt skriver när det gäller fakta. Och få tag på hans mejl är ju inte lätt att få honom till att svara. Men i vilket fall så berättar jag vad jag gjorde och hur det såg. Sen tittar han liksom på tidningen och sen känner han ju klart folk i Sverige. Så att efter att han sa att ja, men det här verkar som jag vill medverka på detta, så satte han mig i kontakt med John Stickney som var senior editor på New York Times. Och därefter så kontaktade John Stickman mig och sa att jag fick publicera Chomsky. Och så skrev han också så att if you ever, han skrev ever med stora bokstäver, need anything else from us, Lars, don't hesitate to ask. Vilket gjorde att att jag har det mejlet hemma och jag tänkte att det ska jag tänka på någon gång i framtiden. Då. Så att sen så fick jag ett mejl från New York Times när de var på affärsbesök i Köpenhamn. Fråga om jag inte kunde komma över, för de visste att jag var här. Så jag åkte över och vi pratade. Så när vi skilde så frågade de vad jag nu skulle göra. Så jag nu ska till Malmö och köra tidningar. Kör du själv ut tidningen? Och så skakade de på huvudet och skrattade. Men innan vi skilde så sa jag, skulle ni inte kunna ta med en tidning till New York? Ta med och be Noam Chomsky ta en bild när han sitter själv. Och så skrattade han och sa, well, Mr. Chomsky just doesn't usually do this kind of publicity.
Först får Lars Yngve alltså en av världens mest ansedda dagstidningar, New York Times, att ge honom rätten att använda Noam Chomskys texter. Och sen säger de att är det något mer han vill så är det bara att fråga. Och när han då ber dem att få Chomsky att posera med den i Ystad utgivna nya upplagan i handen, så säger de att nej, det går nog inte.
Så glömde jag bort det, men 3 veckor därefter trillade in 3 mejl från Mr. Stickney då på New York Times. Som han har haft nya upplagan med sig hem i köket, så att han tog 3 bilder som Noam Chomsky sitter och med nya upplagan och läser sin egen artikel. Det kände jag att det finns någonting som betyder mer än pengar, så att säga. För varför tar han sig besväret att hålla på med den här lilla oberoende gratistidningen i Sverige. Då kände jag att ingenting är omöjligt. Alltså.
Och så till den oundvikliga frågan. Hur ser Lars Yngve ut? Och hur ser Nils Ude ut? Men vi börjar med Lars Yngve.
Ja, jag har väl stort lockigt hår och så har jag tjocka svarta glasögon. De brukar någon ha kallat sagt det att jag har kulturglasögon. Tjocka gammeldags.
Jag tänker på Buddy Holly.
Ja, absolut. Roy Orbison och de här gubbarna hade ju sådana briller, va? Groucho Marx hade också sådana briller. Så att jag...
Det var brillorna och det var håret. Säg något mer.
Jag går alltid klädd i jeans. Men då säger jag, det är som vanligt en skrynklig tröja och som hänger utanför lite. Jag är väl lite slarvig med mig själv när det gäller just klädvalet. Det är min fru som brukar köpa. Jag tycker det är inte så viktigt för mig liksom.
Men hur ser Nils Ude ut då?
Ja, det kan man faktiskt undra. Han har alltid tuppalöda och går i gummistövlar och stall överall. Men alltså Nils Ude, när jag tar på mig den här kavajen och slipsen och de där gamla kläderna som egentligen han har på sig för att han klär sig fint. Ja. Så ja, då blir jag ju den personen helt enkelt. Det är jättekonstigt att förklara, men jag går tillbaka på den tiden när jag var liten och lyssnade på vad de vuxna sa och hela den biten. Och, ja, det blir så. Jag blir det bara, helt enkelt.
Du får stoppa in håret när du är han, va?
Nej, det hänger med ändå. Det är som det är.
Varför får jag en känsla av att Sverigedemokrater eller andra i den politiska riktningen inte riktigt gillar Nils Ude?
Ja, men alltså Nils Ude, han är, det är lokalt på ett globalt vis. Det innebär alltså att Nils Ude utestänger ingen. Han försöker vara kompis med alla. Kommer det någon ny till hans by så vill han lära känna och kolla vad det är för en. Då blev han Nils Udes granne.
När det gäller Lars Yngve som kulturpersonlighet så har allt sin upprinnelse i musik och i att skriva om musik.
Jag är gammal musiker själv och jag började skriva som faktiskt musikskribent. För jag gick upp här på Ystads Allehanda och sa att får jag reta mig på att de som skrev om det inte visste eller kunde vad de satt och skrev om. Och är man då väldigt musikintresserad och kunnig så irriterar man sig på det. Så jag erbjöd mig själv mina tjänster, men då hade jag ju inte skrivit, så jag visste liksom inte. Jag sa, nu börjar jag skriva här liksom. För nu. Och så visste de vem jag var eftersom jag spelade liksom. Och det var så det började vara. Men just det där, det är väldigt många som frågar mig fortfarande varför skriver du inte om musik längre? Men det gör jag inte eftersom, som jag säger, att musik numera, det betyder inte så mycket för mig. Jag trodde aldrig jag skulle säga det eller komma till den punkten, men med det menar jag att jag förstår musiken som är nu. Jag förstår varför folk tycker om Avicii och jag förstår hela den grejen, men det betyder ingenting för mig. Och jag inser alltså så att i och med att det inte betyder någonting för mig så anser jag att då ska jag inte skriva om det. Istället för att slentrian såga någonting så vill jag att inte skriva. Så det, de frågade Bob Dylan en gång vad han tyckte, liksom, vad han tyckte om, liksom, när han läst nyheterna, så sa han då att han tyckte bäst om gamla nyheter. Han visste vad han stod. Och lite grann, jag spelar den musiken som jag vet jag tycker om. Ja, då spelar jag alltså Neil Young. Alltså det, Neil Young är min... Han är så otroligt viktig, han är oberoende, han bryr sig inte om vad folk säger. Han gör som han själv vill. Och det är väldigt, väldigt ovanligt.
Jag tror jag läste någonstans att du gillade duon Sparks också.
Ja visst, Sparks, det var ju, de var ju fantastiska. Det har ju liksom inte kommit någon vara före sig, före eller efter Sparks, som har liksom haft den originaliteten, va. De tycker jag väldigt mycket om, för att det är precis som vissa saker som görs liksom blir aldrig omöjliga. Alltså som man säger, om man talar om evergreens, alltså som mina förebilder är just de här människorna som väljer att gå sina egna, som släpper sina skivor som de måste göra just då. Även om de vet att det sker till priset av en krympande publik ibland. Men de gör det ändå. Och det är de här människorna som är så viktiga. De som liksom inte bara hela tiden väter ett finger och stoppar upp det i vinden för att känna var det blåser.
Avslutade månadens ansikte, kulturpersonligheten Lars Yngve, som vår reporter Dodo Parkas träffade i hans hemstad Ystad. Lars Yngves alter ego Nils Ude finns ute som ljudbok, och den heter alltså Nils Ude CD. Och det skrivs inte med de två bokstäverna C och D, utan stavas S-E-D-E. Den kan beställas hem i bokhandeln och finns även på en del bibliotek. Och i höst så kommer det nyskrivet och nyljudad text av Lars Yngve. För den som vill bekanta sig mer med Noam Chomsky, som nämndes i inslaget, så finns en rad böcker av honom inlästa som talböcker. Och han stavar sitt namn N-O-A-M och så C-H-O-M-S-K-Y. Och Lars Yngves senaste projekt är Ystads nya kommuntidning, Hej alla i vår kommun, där information om vad som sker i kommunen presenteras på ett lättsammare sätt. Den finns inte inläst.